Intuition då, återkommande ämne för mig i alla fall. Svårt att definiera, men ska vi ge oss på ett försök? Det här skulle jag säga, ja, men om vi tar Einsteins, kanske inte definition, men jag gillar hans sätt att kontextualisera det, tänka kring det. Den menar att intuitionen är då mästaren som bör guida våra liv, nästan som en gåva från oben. Medan det tänkande sinnet och den vanliga, ja men, tänkande kognitionen, narrativa självet, det vanliga tänkandet är med då som ett verktyg, som en tjänare ungefär. Och inte det vi bör förlita oss på när vi, ja men, fattar beslut eller när vi håller på med, som han gjorde då, hans, ska man säga, vetenskap, forskning eller vad man nu ska säga att han gjorde. Hans fantiserande också helt enkelt, för det var det han gjorde, han fantiserade, satt och funderade, men inte då tänkte just, utan använde någonting annat än det rena tänkandet för att se, blicka in i världen, in i sig själv kan man göra. Så det är det man kan använda intuitionen på olika sätt. Eller det djupare medvetandet, eller vad vi ska kalla det för någonting. Det kan ju bli magiskt när vi tänker oss intuition som någonting som, ja men, att vi får tillgång till information som vi inte kan förstå hur vi skulle kunna få tillgång till. Så här, som mediumarbetare exempelvis, som kan säga att vi, ja men, prata med folk på andra sidan, eller säger att om 10 dagar så kommer lottonumret vara X. Den typen av seende, precognition, är, skulle kanske också kunna kallas för någon typ av intuition. Men den är mycket svårare att förstå sig på såklart, eftersom den är, det finns inget sätt som vi kan förklara det på annat än med, ja men, andra så här metafysiska lagar än de som normalt förespråkas i en materialistisk världssyn. Kanske inget konstigt för dig som lyssnar på det här, men jag gillar i alla fall att åtminstone se intuition som någonting ganska praktiskt och ja, eventuellt svårbegripligt, men inte omöjligt att tänka sig hur det fungerar, mekanismerna som ger upphov till det. Så intuition är ju, om vi vill använda andra ord för det, som magkänsla till exempel. Att man känner på sig någonting, ens känsla. Jag gjorde en video tidigare om Marie Kondo, som hon, den här japanska kvinnan som, jag vet inte om hon håller på med minimalism, men hon gör sig av med väldigt mycket prylar i alla fall genom regelbundet. Genom vad jag skulle säga sin intuition. Hon tar, om det är klädesplagg eller andra saker, och bara håller dem i handen. Eller tänker på dem och ser om det väcker a spark of joy. Alltså om hon känner glädje ungefär när hon tänker på det. Och gör hon inte det, då tenderar hon vilja göra sig av med det. Och på så sätt så håller hon hemmet mer glädjefyllt, mer levande. Jag har gjort så också, och jag tycker det är ett väldigt bra sätt att göra sig av med prylar. Det känns mer lättsamt när vi har lämnat ifrån oss saker som inte ger oss glädje. I den videon så pratade jag även om att det går att applicera på allting såklart. Det är inte lika lätt att göra sig av med människor såklart, och man bör kanske inte ta det lika lättvindigt som en t-shirt. Men det är aldrig dumt att ställa sig frågan om, känns det här rätt för mig ungefär? Väcker det här, den här relationen, a spark of joy? Och se vad ens, ja men, känsla där eller intuition säger den. För det är någonting som spontant, jag kommer att tänka på en, jag tror det var någon konstnär av något slag, jag vet inte om han jobbar på Ikea eller vad det var, som varje morgon gick in till, om det var någon stol han höll på med eller något konstverk, Så han öppnade dörren, gick in och den första intuitiva då innan, vad heter det, vår kognition, innan vårt tänkande slår på, den första känslan, inblicken, insikten han fick att göra då med det här objektet var det han gick på sen. För han litade inte på sina tankar utan han ville bara ha det här direkt intuitiva. Lite grann så när man ser någon, det här första intrycket av någon som man kan få, som man inte ens vet vad det baseras på, för vi vet ingenting om personer, vi har bara sett personer, men ändå så får vi ett intryck och många gånger visar sig det stämma väldigt bra, ibland inte, men det är ändå intressant hur mycket information som vår kropp eller vår intuition eller vad vi nu ska kalla det kan processa helt enkelt. All den informationen, eller så till synes lite för oss själva, väldigt lite, nästan inget för oss medvetet. När den här konstnären går in på morgonen och tittar på konstverket och bara får den här intuitionen. Det är ju ingenting som sker medvetet. Så ett sätt att komma bort från det tänkande sinnet är ju också en samma sak när Marie Kondo ber oss att hålla i ett objekt och se vad den spontana känslan säger. Inte så här, har jag användning för det här senare, eller jag fick ju den här av den här, eller det kostade så mycket pengar när jag köpte den här, eller någon sån grej. Allt det är ju bara vad Einstein kallar för tjänaren. Det här ett verktyg som vi kan använda för att såklart planera, för att tänka ut grejer och såklart också i relation till olika saker vi kan, om vi ska fatta beslut kring någonting så kan vi radda upp för och emot någonting exempelvis, för att på så sätt vi kan prata med vänner, vi kan fundera, så det är ju inte fel att använda sig av det. Det är bara det att i slutändan då så menar jag Einstein, som menar, skulle jag tro, Marie Kondo och många andra, att det som bör guida oss är vår, men vår magkänsla. Jag pratade häromdagen om pengar och ekonomi och att det finns, i alla fall jag har hört en del sådana här på Wall Street som säger just det också, för man vet aldrig 100% hur kommer börsen gå till exempel, hur kommer aktierna gå och sådär, och man måste till slut fatta ett beslut ändå. Hur ska jag göra? Ska jag sälja eller ska jag köpa eller något sånt där? Och så kan man ha all den här informationen där, men informationen säger inte vad man ska göra. Ingen kan berätta vad man ska, eller folk kan ju säga vad man ska göra, men ingen vet 100%. Så hur ska man fatta beslutet? Hur ska man navigera i sitt eget liv? Om det så handlar om vilka aktier man ska köpa eller vad man ska då placera sina pengar i, eller vilka kläder man ska ha, vilka relationer man ska vara i, vilket jobb man ska ha, vilka kläder man ska ta på sig på dagen. Jag kommer att tänka på hur jag själv har arbetat med det. Och det är som många ämnen mångfacetterat och komplex, men en del är ju faktiskt att helt enkelt träna sig i det. Träna sig i att först överhuvudtaget inse att det finns någonting som är intuition eller en känsla eller magkänsla, vad man nu vill kalla det för någonting. Att den finns där och det är någonting vi kan vara mer eller mindre i kontakt med. Och vi är olika byggda. Vissa kan känna det. Jag skrev till en vän häromdagen sedan hur jag själv upplever det nu för tiden. Så var det inte bakåt i tiden. Jag kommer ihåg när jag började styrketräna, så sa folk till mig, träna på känsla bara. Jag hade ingen känsla att träna på. Jag visste inte hur det skulle kännas för att det skulle kännas rätt. Nu kan jag göra det. Nu gör jag allt möjligt på känsla och intuition. Jag äter väldigt mycket på intuition. Jag tränar på intuition eller känsla eller magkänsla. Jag lever mitt liv så i väldigt stor utsträckning. Tappa bort mig nu. Vad pratar jag om? Intuition på något sätt i alla fall. Flow är också någonting, eller flöde. Så när vi är i flöde och när vi försätter oss i kontext, eller som den här konstnären jag pratade om som gick in på morgonen och såg sitt konstverk. Han är ju inte i flöde då nödvändigtvis, men han lurar, eller han vet att han kan fånga upp sin intuition där precis när han öppnar dörren och ser objektet innan hjärnan slagit på, eller innan kognitionen snarare, det tänkande sinnet slagit på snarare. Vi kan fortfarande koppla intuition till hjärnan och biologin och så om vi vill det. Och den har ju definitivt en plats där. Det är bara att det kommer från ett annat håll. Även om man tittar på hjärnan så ser man att intuitioner kommer från ett annat sätt, ett annat ställe än vad våra narrativa eller vårt tänkande sinne kommer. När man då är i flow då exempelvis, så vi kan hitta sätt att både träna oss i att vara mer i det i flöde då, men också träna oss och känna in intuitionen. Och det jag försökte säga förut, att jag själv har märkt över tid att nu är det nästan, ja men, både att jag kan känna det på ett fysiologiskt sätt, vad som blir ja och nej för mig i princip. Det känns antingen öppnande för mig om jag tänker på en sak, gör en sak, om det är så att klä på mig kläder eller träffa någon eller köpa någonting, så känner jag in det. Och jag har tränat mig under många, många år att i princip känna så här, jag tänker ja eller nej till olika saker och ser hur det känns, likt som den här konstnären som öppnar dörren och tittar in. Så känner jag, så gör jag det testet fast i mitt eget sinne då. Jag öppnar dörren till någonting och ser vad är direkt som kommer. Vad är den här, den plötsliga, den direkta upplevelsen av det här. Känns det öppnande då? Känns det levande? Får jag spark of joy? Eller som Rumi, som jag gjorde någon video om tidigare, som har det här let what raises the corners of your mouth guide you, säger han då. Så vad som får dig att le helt enkelt, vad som får det. Och det är också en biologisk reaktion, alltså en kinestetisk, vad ska man säga det. Vi får en reaktion när vi tänker på någonting, vi kan känna den inom oss, men här blir det också ett enklare sätt på så sätt, om känner vi att våra smilgropar går upp lite grann när vi tänker på någonting, i så fall så, ja, då i alla fall rekommenderar Rumi den här mystiken att vi ska gå på det, låta det guida oss. Marie Kondo pratar då istället om det här spark of joy, att vi får en känsla för lycka, vi känner av lycka. För mig så började jag träna på att bara jag tog ja eller nej på olika saker. Ska jag göra det? Ja. Och så känner jag, vad händer när jag tänker ja? Känns det bra eller vad händer det? Ska det vara nej? Och över tid, och göra det väldigt mycket över tid, över många år, så har jag blivit bra på det helt enkelt. Eller är det lättare för mig att känna in den intuitionen, lättare för att få in den känslan. Så för mig nu, idag, så skulle jag säga att ett ja för mig är öppnande. Och det är som att jag öppnar en dörr från vänster till höger för mig. Så det öppnas upp. Det är öppnande. Och jag vet inte om jag känner det här spark of joy riktigt. Men jag kan göra det, tror jag. Kanske med kläder, jag har inte tänkt på den grejen just. Men för mig känns det öppnande helt enkelt. Medan ett nej, eller om jag får den här biologiska reaktionen på vill inte, nej, eller vad man ska säga. Det är nästan som att från höger till vänster sätta på ett bilbälte ungefär. Det blir stängt istället för att en dörr öppnas, så blir det som att en dörr stängs eller någonting stängs energetiskt eller energimässigt, eller vad ska jag säga, så stängs någonting för mig. Och sen kan det ju finnas saker som är inte lika tydliga. Kan vara lite svårare att känna in det. Har vi starka beroenden eller väldigt starka rädslor, så blir det också svårare. Om vi är i en situation som är krånglig eller att vi är stressade, så blir det också mycket svårare att känna in de här sakerna. Så ett sätt att känna in vad vi vill med, eller känna in mer vår egen intuition, är ju att helt enkelt vara för oss själva. Eller vad det än är som får oss att hitta tillbaka till oss själva. För dig så kanske det är att vara med andra. Kanske gå en promenad i skogen. Det är olika. Man får hitta sin väg, och så är det med allting. Och det är det som är intuitionen i slutändan också. Bara att hitta ens eget flöde, eller ens egen väg, ens egen kärlek, ens eget uttryck här i livet. Och det går för mig nästan som i så här Det känns verkligen så. En framåtrörelse som kommer genom bröstet utåt ungefär. Jag tänker på den här filmen Donnie Darko med Jake Gyllenhaal, och där han pratar om att resa i tiden, och i alla fall så finns det någon scen där det kommer så här bubblor ungefär ur hans bröst som visar var han är på väg någonstans. Och det talar jag om, ska man säga, att vi kanske inte ens har något riktigt val, utan att allting är förutbestämt, och det är en annan grej. Men oberoende av om sakerna är förutbestämda eller om det är slump eller vad det är för någonting, så kan vi definitivt ha upplevelsen av att ha en intuition, upplevelsen av att välja det som är i riktning med det som känns levande och öppet för oss. Okej, så jag nämnde flow och flöde. Det hänger ihop med det här på så sätt att när vi är i flöde, när vi är i flow, så ser vi, eller när man är in the zone då, som idrottare ofta pratar om när de spelar golf eller basket eller vad det är, så när de är i the zone så tänker de inte, de bara gör, de bara är, de bara agerar. Och de kan få som intuitioner för vad de ska göra. Det är inte att de tänker ut någonting, det är inte att de funderar och ska göra sig eller så, utan det är bara så som man kan se små barn vara hela tiden i princip. De gör ofta bara, de bara gör saker utan att fundera, eller så som djur agerar också, de bara gör. När vi kommer in i det här flödet, då kommer naturliga intuitioner också till oss, genom oss. Och ta någon konsertpianist eller någon som spelar, någon som sjunger, gör något kreativt eller programmerar för den delen, spelar tv-spel. Alla de här aktiviteterna kan vi komma in i flöde. Vi kan även vara i flöde i vardagen när vi gör saker, umgås och pratar med folk. Allting kan ske i det här flödet, och då när vi är i det, då sipprar den här intuitionen igenom oss bara. Den kommer där när vi är i det här tillståndet då. Och det liknar såklart, eller det här är det som många av de här mystika traditionerna pratar om också. De pratar om, jag nämnde förut men jag gör igen, Sahaja Samadhi pratar de om inom hinduismen, som betyder det spontana tillståndet eller det naturliga tillståndet. Flow med andra ord, eller flöde, vi bara gör. Chop wood, carry water säger de inom zenbuddhismen ofta, och det är ju bara alltså hugga ved och bära vatten. Det låter ju esoteriskt för någon som inte lever när på den tiden där det, vad ska man säga, uttalandet kom. Men vi skulle säga, ja, bara något annat, slå på tvn, gå ut och gå, kolla på mobilen, kanske inte de grejerna som är de bästa, men saker vi gör i alla fall i vardagen, bara göra det vi ska göra utan att tänka. Det är målet enligt många traditioner också, enligt Ramana Maharshi. Han pratar ofta om det. Det är inte att tänkandet är ett problem i sig, men när vi fastnar i det så är det, kan det bli ett problem. Och många pratar om det, det finns shamaner som pratar om det, Ramana Maharshi och många andra, även nutida, som pratar om att det här att gå bortom tänkandet helt enkelt. Det är ingen nyhet i sig, men vissa kan ha verkligen att de inte tänker någonting. Vissa har så konstant, Gary Webber, en andra lärare, tänker ingenting. Hela Tobias besatt av det den senaste tiden på ett positivt sätt såklart. Ja, det var bra att det var på ett positivt sätt. Ja, jag har också matat ut content här på senaste, så det går ju att vara besatt av det då. Ja, men kul att höra. Så vara i flow i alla fall, vara i flöde är ju, det är mångt och mycket målet som jag ser det, både som människa och som andlig utövare. Och det är det de pratar om, traditionerna på olika sätt. De pratar om att vara i flöde, att inte tänka och bara göra är att vara i flöde. Det är att följa sin intuition hela tiden. Det kan bli ett litet glapp mellan att så här, behöva lyssna in intuitionen och göra det. Vad är det jag ska göra? Och känna in och sådär. Det är inte riktigt flow, men det är närmare i alla fall. I alla fall i min värld bättre än att bara vara fast i tanken och hålla på att tänka. Då har vi i alla fall en ingång till vad själen vill, vad ens eget kärleksfulla uttryck är i stunden, så vi kan på något sätt känna in det. För när vi istället blir triggade eller vi blir avstängda, vi blir stoppade, det är inte att någon annan stoppar oss, men våra egna biologiska reaktioner eller våra egna trauman och sådär kan hindra oss från att känna det. Hindrar oss från att inse vår sanna natur också. För de omvända är ju då när vi är fria. När vi är fria att agera precis som djur är då. Som, de har inget tänkande sinne. De har inget diskursivt sinne, utan de bara gör. De bara är, precis som små barn också. De bara gör och bara är. Och är fria på så sätt, precis som Jesus säger det här. Det är inte förrän vi blir som små barn som vi kommer in i Guds rike. Går i alla fall att tolka som det också. Det är inte förrän vi kommer in i flow. Det är inte förrän vi är i flöde som är i Guds rike. Och de flesta människor pendlar in och ur det. Och det är därför många som, ja men den här, pratade för ett tag sedan om den här dokumentären The Alpinist. En person som, en kille som klättrar i berg, och jag har gjort videor om det tidigare, Adam Ondra och också en bergsklättare. Eller om man tar någon som Magnus Carlsen, den här världsmästaren i tidigare världsmästare i alla fall, men fortfarande bäst i världen på schack. Han säger också det att schack är ju superkognitivt, kan man tycka. Att man sitter och räknar, och de gör ju beräkningar. Det är inte att de inte tänker, det är inte att de inte memorerar saker, det är inte att de inte är väldigt så här kognitivt intelligenta. Men vad han själv säger är att efter de här beräkningarna, efter han sitter där, så vad han själv till slut väljer att göra är intuitivt. Allting blir väldigt intuitivt efter ett tag, menar han. Så att i de här situationerna, som i, om det är någon basketspelare som kommer in i flow, he's on fire, eller han är het eller något sånt där, eller hon, hen, vad hon nu säger. Det sker ofta i den typen av aktiviteter då. Det är då man kommer in i det, och då slipper man sina tankar. Om du är bergsklättrare, eller om du är basketspelare, eller om du är schackspelare eller något sånt där. Så när du är inne i det här, det är djupt intuitiva, djupt koncentrerad också. För det är det som man är, och det är, ser vi även likhet med meditation. Det handlar också om djup fokusering, men inte på någonting annat än då praktiken då, men inte tänkandet som vi fokuserar på. Det är inte att så här tänka ut saker, utan vägen är ju genom det eller bort från det till här och nu då, till sanning, till kärlek, till öppenhet. Hej där Kim, där är han tillbaka, ja, yes. Han är tillbaka. Att helt enkelt hitta hem då. Vi hittar hem genom praktiker, och det är där det kommer in träningen. Så för att även om vi kan känna så när vi klättrar i berg och utmaningen är super extrem och vi glömmer oss själva då, det är det som är skönt. Det är skönt att glömma bort det narrativa självet, jaget, att vi bara gör någonting. Precis som samma anledning till att det är så skönt att sova, så länge vi inte har mardröm eller något annat. Men det är skönt att sova, för vi glömmer bort oss själva, eller vi behöver inte tyngas ner av våra tankar. Det är de som tankar och känslor som får oss att må dåligt. Men vad traditionerna menar är att vi kan ha det tillståndet av det som vi har i drömlös sömn, eller det tillståndet som vi har när vi klättrar i bergen, eller det när Magnus Carlsen spelar schack, eller när man spelar basket, eller i djup meditation. Flöde. Vi kan ha det hela tiden. Det är vår födslorätt till och med. I alla fall en inbjudan till att komma in i det mer och mer. Och det gör vi genom träning då igen. Dels genom att träna oss på att känna vår intuition. Ju mer vi kan känna vår intuition, desto mer kan vi agera i linje med den såklart. Om vi inte känner den, så ja, då fungerar det omvänt. Men meditation syftar också till det i mångt och mycket. Inte explicit att vi ska komma känna vår intuition, men vi känner oss själva. Vi blir mer med oss själva. Vi hittar hem. Och det är tätt förknippat, skulle jag säga, med det. Med de naturliga rörelserna. Med flöde. och vi samlar ihop oss istället för att gå ut, istället för att söka, istället för att ha de här begären som styr oss, så går vi inåt. Hej där Malin, hej på dig. Så går vi inåt. Ja, och har ni tankar om intuition eller vad ni känner kring det och sådär, så skriv gärna det. Eller om det är någonting ni tycker är konstigt som jag säger, så kan man ha en konversation kring det. Meditation i alla fall är en sådan praktik som hjälper oss. Dans är också en sådan praktik som hjälper oss. Och såklart olika typer av aktiviteter också. Det. För när vi håller koncentrationen på någonting över tid och anstränger oss, så ökar sannolikheten att vi kommer in i det här flow-tillståndet, flödestillstånd, som Mika Healy, Csikszentmihalyi, hur man uttalar hans namn, först myntade som ett psykologiskt begrepp då, men det här är någonting då som går långt, 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 väldigt, väldigt långt tillbaka i de mystika traditionerna. Där ser vi också det, vi ser de här dansande dervisherna i samma tradition som Rumi inom islam. De inom sufismen då, som är den mystika delen inom islam, de snurrar där, och det, inom shamanismen så dansar de, har trumceremonier, hamnar i trans. Vi ser folk som går på trans, vad heter det, på dansgolvet och hamnar i trans. De tar också ibland droger som gör att de kommer ändra ett sinnesstillstånd. Allt för att slippa ifrån det här jag, allt för att slippa ifrån det narrativa självet, för det är då vi mår bra. Vi mår bra när vi slipper ifrån det, och det finns olika sätt att närma sig det, och olika sätt fungerar för olika människor, men någon typ av meditativ praktik, så vitt jag vet i alla fall, brukar ju vara bra, eller andra praktiker som har motsvarande effekter, som att aktivt försöka vara i det här som min flickvän kallar för festival flow. Jag har inte hört det uttrycket förut, men att man, så som det kan vara antar jag för henne då, när hon är på festival och man går bara mellan saker. Saker händer synkronistiskt. Vi bara är, helt enkelt. Vi bara gör, vi bara är oss själva egentligen. För det är det som det handlar om i slutändan, att vara sig själv. Jag kommer ihåg min zen-lärare som sa det här, att det var inte förrän han vaknade upp som han började leva egentligen. Och det kan ju låta också lite så här, vad ska man, jag vet inte, det kan låta extremt också, så här, och den som inte vaknat upp lever man inte. Ja. Men det var hans upplevelse i alla fall. Och vi vandrar alla på den vägen, och även folk som gått igenom olika typer av uppvaknanden har också triggers. De är inte alltid flöde. Jag har aldrig sett någon som är det i konstant flow dygnet runt hela tiden. Men det finns de som, exempelvis då Gary Webber som jag nämnde, den här andliga läraren, som faktiskt inte har några tankar, och det är uppmätt också i den utsträckning man kan mäta upp det med att titta på hjärnaktivitet, som det finns något som heter The Default Mode Network, som är ett nätverk av hjärnregioner som man tror, eller säger, tros ge upphov till. Man ska aldrig fästa för mycket vikt, tycker jag, vid sådana här idéer, eller vad heter det, teorier om vad som ger vad, så där. För om man säger att det är på det sättet och sen visar det sig inte sant, så blir det ju konstigt. Har inte Buddha vaknat upp då liksom? Men om vi tar The Default Mode Network, och vi antar att det de säger, om det är sant, att det är med och ger upphov till upplevelsen av ett jag, vilket är det som försvinner när vi är inne i flöde, eller när vi går igenom ett andligt uppvaknande, så identifikationen med jaget, det narrativa självet, de självförändrade tankarna, det minskar, upphör, det nirvanar. Och vad man ser på Gary Webbers hjärna då, när man tittar på den i magnetkameraröntgen eller hur de gör det på, så ser man att det är tyst där ungefär, att aktiviteten där är jättelåg. Och vad han själv också subjektivt uppger utöver de här objektiva mätningarna är att han inte har några tankar. Jag har träffat någon här och där från Sverige också som inte heller har några tankar. Så de tänker ingenting annat än kanske så här precis på morgonen när de vaknar upp, eller om de hamnar i någon så här superstressad situation, så kan det börja komma tankar. Och de fungerar jättebra ändå. De fungerar hur bra som helst. Jo tack, säger Tobias. Min process är långt ifrån smärtfri. Ja, så är det. Det här idén om att även människor som jag har sett som lever, som man kan tänka, när jag tänker då, om den här personen har inga tankar, då lever de ett helt perfekt liv. Eller att de utan något lidande, och det blir ju såklart väldigt mycket mindre lidande, för om inte tankarna är där så de ger upphov till väldigt mycket lidande helt enkelt. Så då slipper de ifrån en hel del. Men vad jag ser i alla fall från personer, eller en som jag tänker på, jag ska inte säga vem det är, men den lever inget felfritt liv, utan i termer av att, vad ska man säga, ha en funktionell vardag, ha människor omkring sig som tycker att den personen fungerar, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men gör en massa konstiga grejer skulle jag kanske säga, som är dysfunktionell tycker jag, som tyder på problem i den intrapsykiska världen. Så det faktum att någon inte har tankar betyder inte att de agerar etiskt, det betyder inte att de lever ett bra liv, det betyder ingenting, men det betyder att sannolikheten för lidande minskar en hel del i och med att tankarna är mer eller mindre borta. Default mode network, då som man pratar om, det här nätverket som ger upphov till självet och de här självreferende tankarna, är väldigt avstängt. Precis som det blir när människor är i flow då, eller när de gör någonting, då blir istället det här task positive network, brukar man prata om, som är aktivt. Och det är det som blir aktivt då, om vi mediterar på ett mantra, eller om vi spelar basket då igen, eller om vi dansar eller något sånt där, och går helt. Ju mer vi går upp i det, desto mer så slipper vi från oss själva igen då. Och det här självet som vi slipper ifrån är ju då det falska självet då, som traditionerna säger. Det är inte ens sant, utan det är ju en illusion, det här jaget, egot, det narrativa självet. För när det upphör så är det ju inte kvar längre. Men du är kvar ändå. Så vad var det som hände? Ja, det var bara att tanken upphörde, eller identifikationen då med det narrativa självet upphörde. Sen när det kommer tillbaka så säger man, åh gud vad skönt, skönt jag sov i natt till exempel, eller vad skönt det var att vara i flow, vad skönt det var att när jag själv försvann. Men om du försvann, vem var det som var där då? Vad är det som är där när du inte tänker då, blir ju frågan. Det är en sån bra fråga, hade jag känt, brukar ställa den ibland, och jag ställt den till mig själv och till andra också, så här, att vad, vi kör den nu. Vad är du när du inte tänker? Vad är du när du inte tänker? Det är en sån himla bra fråga. Eller vem är du när du inte tänker? Någon annan kan tycka det låter helt knasigt. Det kan vara att det kommer massa tankar också när vi ställer den frågan. Ja, men jag är här. Jag är bara den här personen. Vad är den här för någonting? Då fortsätter man. Så fungerar kanon inom zenbuddhismen. Man ställer sig frågan, vem är jag? Det är även den frågan som Ramana Maharshi, som jag nämnde tidigare, då brukar prata om, har som genomgående viktigaste fråga att ställa till sig själv. Vem är jag? Vem är jag? Fortsätta ställa den frågan, för vad han menar, det som händer är samma sak som händer på morgonen fast tvärtom. Så på morgonen så har vi sovit, jaget har fallit bort i glömska, men sen när vi vaknar så hoppar det upp, och han pratar om att det tar över hjärnan ungefär, det här jag-identiteten tar över hjärnan, och så är vi identifierade med det här narrativa självet. Och när vi mediterar, så i hans ord då, så drar vi tillbaka det här jaget ner till hjärtat. Vi ställer oss frågan, vem är jag? Så det åker ner i i det spirituella hjärtat som han pratar om, som ligger på lite grann på högra sidan om bröstkorgen. Eller om bröstet. Så vi ställer oss frågan om och om igen. Eller gör någon annan typ av meditation. Det är ju i princip samma sak. Det har lite olika kvaliteter bara. Man kan ställa sig frågan, vem är jag? Vad är det här? Vad är mo? Som de säger sen. Men det kan också vara ett mantra som man fokuserar på. Det kan också vara body scanning. Det kan också vara noting. Att man bara noterar tankar, känslor, fysiska kroppssensationer, ljud, vad det nu är, och bara noterar. För när vi bara noterar, när det bara är sinnen, när det bara är bara varande utan det tänkande, för det är det som vi behöver då gå bortom ungefär för att kunna glömma oss själva. Och ju mer vi gör det om och om igen, eller att vi är vi dansar, låt säga, eller gör andra typer av saker, så kommer vi bort från oss själva. Och då mår vi bättre. Då försvinner de här tankarna, oron, tristessen, apatin. Allt sådant kanske inte upphör helt, men det försvinner till stor del. Och gör vi det tillräckligt mycket över tillräckligt lång tid, så kan såna här uppvaknanden också då infinna sig, där det här skiftet som människor kan uppleva i flow, i flöde, som de kan uppleva när de sitter och spelar schack, eller uppleva när de är i festivalflow, eller uppleva när de gör olika saker, eller i meditation då för den delen, på ett retreat, eller de gör någon ayahuasca-ceremoni, att jaget bara faller bort. Och så ser man, wow, det var ju det här som jag sökte. Men sen så tenderar det att komma tillbaka, för de flesta i alla fall. Och då är ju vägen att fortsätta helt enkelt bara med de praktikerna. Eller med de, och det kan vara att mixa praktiker, det kan vara ändra praktiker. Men jag förstår att det kan låta segt också hålla på med praktiker. Det är, olika människor har olika väg, och man kanske inte ens behöver tänka i termer av praktiker, utan bara leva sitt liv. Det här intuitionen då, om vi kommer tillbaka till det, att vad är mitt naturliga flöde, och bara lyssna inåt i vardagen, i stunden, i den här stunden för den delen. Det kan vara stänga av den här skiten och göra någonting annat. Eller att bara vara sig själv helt enkelt. Det är ju det som min sändlärare pratade om. Det är det som jag upplever för mig själv också, att det till väldigt stor del handlar om. Att lyssna inåt bara. Hitta det som funkar för en själv, och om du inte vill kalla det för praktik, så behöver du inte göra det, utan bara, det här är så jag gör, det här är så jag lever mitt liv. Jag känner mig in. Gustavo frågar, hur många timmar har du mediterat? Jag har faktiskt räknat på det vid något tillfälle, men jag kommer inte ihåg vad det är nu, men under, låt säga 10, 12, 14 år eller något sånt där, så ja, det är bara on the top of my mind, och så mediterade jag ju 1-2 timmar per dag i alla fall varje dag, plus att jag sen åkte på retreats ett par gånger per år, på sådana här veckoretreats när man mediterade om en kanske 10 timmar per dag eller något sånt där. Så vad jag räknade ut, så var jag i alla fall för ett antal år sedan en bit över 10 000 timmar. Jag kommer inte ihåg nu vad det var exakt, men ja, så jag har mediterat väldigt mycket. Men sen kan meditation kan ju vara väldigt många saker. Det är ju också så här, om du då går, så kan du också meditera. Du kan göra en praktik när du går, och så gjorde jag också, att jag gjorde min praktik när jag var ute och gick. Det är inte inräknat då i de här timmarna, men att det finns en anledning till att vi behöver vara i, eller till alla de här traditionerna pratar om meditation på ett annat sätt. Det finns ingen tradition, så vet jag vet, som inte rekommenderar någon form av meditation. Sen vet jag att det finns människor som inte mediterar, men som ändå är inne i flöde, som ändå lever ett liv där de är vakna, eller hur vi ska uttrycka det. Så det är inget måste att meditera. Och för mig så var ju, när jag gick igenom mina andliga processer, så handlar det mycket, för jag har väldigt lätt för att bli rigid och göra samma saker hela tiden och bara krama ur det ur mig själv ungefär. Så för mig var det mer en utmaning, eller faktiskt snarare bara mitt inre, min inre intuition, mitt inre flöde. När jag började lyssna på det så slutade jag med många saker som jag höll på med. Jag slutade med periodisk fasta som jag gjorde varje dag i 10 års tid. Jag slutade meditera varje dag som jag gjorde också, säg 10 års tid. Jag slutade till och med styrketräna i några månader som jag gjort det ännu längre tillbaka i tiden. För att det var vad min intuition sa mig helt enkelt. Sen så mediterar jag när det kommer för mig ungefär. När det känns sant för mig så mediterar jag. Jag mediterar idag med slutna ögon och jag gjorde en så här kakaoceremoni på kvällen här. Satt jag med ögonbindel eller sån här ögonmask och gjorde som en meditation. Och ibland sitter jag i någon annan typ av meditation med öppna ögon. Så när det känns sant för mig så gör jag det. Anneli säger att meditation är fantastiskt på många sätt. Det har hjälpt mig så mycket. Ja, mig också. Men för mig har verkligen meditation inte varit allt. Det har varit en av hörnstenarna för mig. För mig har det varit meditation har varit en grej. Men just för att hitta tillbaka till mig själv och känna mig själv så mycket som möjligt så har jag behövt göra andra saker. För meditationen kom inte riktigt åt för mig. Det var en del som var väldigt viktig, men för mig var det jag behövde exempelvis åka till, som jag pratade om tidigare, åka till Peru, gå igenom sådana shamanska ayahuasca-ceremonier i flera veckor. Det gjorde att saker inom mig som inte kunde slappna av kunde göra det. Det skedde inte genom meditation. För vissa människor, vad jag har sett och stött på, så kan meditation vara den enda medicinen de behöver ungefär. De bara går in i meditation och det händer massvis för dem. För mig var det inte så. Jag fick mycket närvaro och det hände vissa grejer och sådär. Men och vem vet, hade jag inte åkt till Peru, hade jag inte hållit på med psykoterapin och sådär. Möjligt att det hade, men jag tror inte det. Jag tror inte, det var definitivt inte min väg. Min väg var att å ena sidan göra massvis med meditation, men också hålla på med andra praktiker som relationsövningar. Jag höll på med något som heter circling under många års tid också, där det handlar om att vara autentiskt närvarande och känna tillsammans med någon annan, då vara djupt ärlig, autentiskt i relation, inte bara med sig själv på kudden. Och igen, vad som funkar för en själv eller vad som funkar för mig är inte alls något som behöver funka för någon annan, men det var en utmaning för mig som jag hade väldigt starkt dragen till att göra olika typer av relationsövningar, om man ska uttrycka det, under flera års tid, under väldigt många timmar. Bara sitta med andra människor och möta dem i sanning och närvaro. Nu så här i efterhand så skulle jag väl vara försiktig med någonting som circling eller många andra. Men i alla fall om man gör det med vetskapen att det är inte alls samma sak som psykoterapi eller något sådant. Som är mycket tryggare och säkrare det kan. För det är inte så mycket regler kring sådana autentiska relatera övningar. Ofta om de inte är explicita. Så det kan vara jobbiga saker som händer. En del åkte på en del upplevelser som var klart negativa. Även vanlig psykoterapi är ju för ungefär 10% så har det negativa effekter för dem. Och gå in i något som circling eller hålla på med psykedelia eller något sånt där. Eller andra typer av praktiker är alltid förenat med risker. Och riskerna blir generellt högre när det är, vad ska man säga, mer extrema upplevelser som circling kan vara. Jag hade väldigt många djupt så här andliga upplevelser, väldigt positiva för mig i det. Men det är också väldigt extrema, så om man vill bygga trygghet i kroppen exempelvis så är det kanske mer åt det psykoterapeutiska hållet med ett mer hållet space eller man ska uttrycka det. Men för mig var det bra, för mig var circling väldigt bra. Det var meditation i relation, så vi har meditationen i själva. Psykedelia blir ju som ett sätt att då, när jag var i Peru, att komma i kontakt med delar av mig själv som jag inte, som var, säger man, de var avstängda på grund av trauman från barndomen. Så, och försvarsmekanismerna var, för dem var så starka och även omedvetna att det hade för mig nog varit helt omöjligt att komma åt det på något annat sätt, tror jag. Eventuellt att det hade gått genom circling eller någon så här, eller någon olika typer av relationspraktiker eller någon typ av psykoterapi. Möjligen, jag vet inte. Men det var min väg helt enkelt. Och vi har, det är verkligen, när man tror för alla, när man tittar bakåt i backspegeln så ser man så här, okej, det här var min väg. Det var kanske inte vad jag hade trott. Jag hade trott att jag skulle sitta och meditera bara och göra det jättemycket. Och sen så skulle jag gå igenom någon typ av uppvaknande som jag läste om. Men så var det inte, utan tiden gick för mig och jag hittade inte hem. Utan jag märkte att snarare att jag stod still vad det jag upplevde. Det, jag har inte hittat min inre vishet eller visshet, utan jag var satt fast ungefär. På ett intuitivt plan där i alla fall så upplevde jag det och rörde mig naturligt till då det här andra, åka till Peru. Och sen kort efter det kom det här med circling då, som jag började hålla på med, eller relationspraktiker, autentiskt relaterande, som jag ägnade många år åt. Och genom det så fick jag mer tillgång till min kropp, till mitt varande, och i och med det också intuition. Så intuitionen är ju svår att känna om man är väldigt avstängd till exempel, eller om man är väldigt åt andra hållet, vad säger man, stressad i vardagen. Så jag var inte stressad, men jag var avstängd. Andra har det här andra. Man är hypo eller hyper, och inget av dem är superbra, utan vi vill ha ett lugnt nervsystem men inte avstängt. Så för mig var det mer att jag behövde känna ungefär, men hade ju stängt av känslorna så att jag inte kände då och kunde inte komma åt det. Anneli säger, instämmer, det är bra att prova på olika saker på paletten. Ja, jag håller verkligen med. Det är den här, jag har nämnt honom många gånger, Jeffrey Martin, en snubbe som gjort en del forskning på, eller tittat på så här, vilka meditationspraktiker är som fungerar bäst, eller vad är det som hjälper människor att vakna upp. Det finns ju väldigt lite av det, och det som kommer från traditionen är ju, de hade ju inte forskning på för 500 år sedan eller 1000 år sedan, alltså den moderna forskningen vi gör, utan det är ju bara anekdotiskt allting. Det betyder inte att det inte är bra, men det är annorlunda bara då, och mycket mystik kring det då. Så vad han försökte titta på var att prata med folk som gått igenom sådana här uppvaknanden. Och han hade sett för att hitta dem och prata med flera tusen. Och vad han upptäckte var att det fanns olika metoder som fungerade. Som de här mantra som han nämnde. Det är body scanning, self-inquiry då, att ställa sig frågan, vem är jag, som Ramana Maharshi. Och sen traditionen pratar om mycket. Vi vet att det finns en del sådana här gold standard praktiker, om man ska säga. Men vad han såg var att det var väldigt olika för hur mycket det funkat för olika människor. Vissa personer så har det inte funkat för, och för andra funkar, så säger att det är så här 15% chans kanske att den metoden som du börjar med funkar för dig, låt säga. Nu tenderar vi kanske att gravitera mot den typen av praktiker som är gynnsamma för oss för stunden åtminstone, men många personer som jag har pratat med, även inom zen-traditionen där jag själv varit, då, har jag i alla fall upplevt varit ganska fast i det ibland. Så här att de inte får göra något annat ungefär, att de inte kan göra något annat. Och inom den traditionen så finns det ju inte heller så mycket att så här, om det inte funkar för dig med zen-buddhism, så byt till så här, transcendental meditation, eller byt till shamanismen. Så det är ingen som säger det. För det finns inte i den traditionen, utan de har bara ett par olika praktiker inom den traditionen. Så idag att veta om att, som du säger, på paletten eller för det här smörgåsbordet som finns, det är ju inte så bra att hoppa runt mellan allting bara för evigt. Såklart det kan vara bra att borra djupt också. Det är igen då, ju mer vi har tillgång till vår intuition och vår egen väg, så kan vi göra de valen mer medvetna och mer i linje med vår egen väg, man ska säga. Men att ha informationen tror jag är bra. Det behöver inte vara överväldigande att veta att det finns faktiskt andra saker att göra också. Det är inte nödvändigtvis att jag håller på med det bästa, utan det kan finnas andra saker också. Anneli säger här, rosenterapi, kroppsbehandling har hjälpt mig att komma i kontakt med jättedjupa känslor som varit förträngda. Samma här. Hon säger vidare, mycket frigörande med rosenbehandlingar. Jag gick också i just rosenterapi. Jag har också tyckt att det har varit fantastiskt bra. Det är slående hur många faktiskt, när jag håller på med circling och lite grann inom den andliga sfären, många som gillar just rosenterapi. Marion Rosen då, som utvecklade det. Jag kan inget om det, men annat än att jag tyckte det var väldigt bra när jag gått i det. Och det är precis som du säger, för mig var det kommit kontakt också, som du säger, med jobbiga känslor, förträngda saker som jag inte insåg förrän jag varit i Peru och i annan typ av traumabehandling, men också i rosenterapi. Och många gånger efter jag varit på sån här rosenterapi så var det som att gå på moln. Och den är så enkel också samtidigt, och så mjuk och lugn. Det är inga väldigt riskfritt skulle jag säga i alla fall. Men det till trots så kan det ju vara väldigt stark. Och hon jag gick hos rekommenderar mig ofta att jag skulle gå hem och ta det lugnt. Vilket jag ofta inte gjorde, utan många gånger gick jag hem och så gjorde jag så här frigörande andning och andra grejer. För jag, ja, det är det livet jag har levt helt enkelt. Jag har maxat allting väldigt mycket. För jag har, det var min, jag gillar det bara helt enkelt. Frigörande andning är ju en sån övning också, som är holotropisk andning eller shamanistisk breathwork eller sådär. Det är någonting också man får känna in. Är det någonting man vill göra eller inte? Jag har gjort det, jag har fått väldigt mycket ut av det, men jag tyckte det var obehagligt. Det var varje gång jag gjorde det kändes det som jag skulle dö första minuterna. Väldigt obehagligt tyckte jag det var. Jag vet att det är annorlunda för andra som jag tycker är skönt, men för mig var det inte det. Det liknar Wim Hof, ska man kunna säga. Det är lite åt det hållet. Och man kan göra olika obehagligt beroende på hur snabbt man andas egentligen. Man kan göra det mjukare, vilket jag upptäckte också över tid. Och det tyckte jag var skönare. Det finns sådana grejer, jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Om jag hittar det så kan jag länka det. Men det finns sådana här guidade grejer man kan göra i grupp, precis som vi är nu, alltså någon som håller i det över nätet och guidar, så är det flera personer som ligger där och så är det sharings efteråt. Och så var det gratis. Det gjorde jag, det tyckte jag väldigt mycket om. Tobias frågar, var kommer denna nyfikenhet ifrån? Det är inte direkt vanligt här i Sverige med andligt sökande. Ja, det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Det är dock så, verkar det som, för när jag såg på den här dokumentären om andlighet, vad den nu hette, jag kommer inte ihåg, så var det ganska många på, så Harmoni Expo verkar växa till exempel, och det är många personer som omkring, det här är USA nu tänker jag, men så är det väldigt många som tror på änglar till exempel, som tror på sådana saker i USA. Jag tror att omkring så, vet inte om jag minns rätt, men typ 40% ändå hade något typ av så här andligt intresse av svenskarna. Men nej, det är ju verkligen sant att Sverige är ju det mest sekulära landet i världen, så vitt jag vet. Och med det då det minst troende landet i världen. Sen är det ju, skiljer mig ofta på andlighet och religion. Så de flesta av oss här är, vad vet jag, men jag gissar att de flesta är mer inne på det här som de på engelska säger spiritual but not religious. Sen kan man ju ha en religion, eller det beror på hur man ser på det, religiöst, det här att förenandet, att man kanske känner igen sig i det, men den typen av andlighet som jag håller på med mycket, som är den här lite mer öppna när man gör olika saker, tenderar inte att vara kopplat till en viss specifik religion. Men var det kommer ifrån är en bra fråga. Det har jag ingen bra svar på. Det är som karma, genetik, miljöomständigheter, trauman, allting tillsammans gissar jag har gjort att jag blivit som jag blivit och sökt på det sättet som jag gjort. Det Anneli säger här, känner igen mig i frigörande andning, är väldigt kraftfullt. Ja, exakt. Så att precis som med meditation faktiskt, till och med. Jag gjorde en video häromdagen om de negativa effekterna av meditation på, efter jag såg en video om det som rekommenderas av en psykolog vän till mig, Rebecka Malm, som faktiskt arbetar med människor som går igenom andlig uppvaknande. Det är inte bara frid och fröjd, utan det är väldigt jobbigt många gånger att gå igenom andlig uppvaknande. Meditation i sig kan också vara väldigt jobbigt. Jag har suttit på meditationsretreat när människor fått panikångestattacker och behövt gå därifrån. Det är många, Adyashanti som jag nämnde tidigare, han också drog ifrån ett retreat en gång bara, för han stod inte ut. Jag kommer ihåg en snubbe på ett retreat jag också var på som restes upp mitt i natten och jag tror han störde sig på att någon snarkade så mycket. Men han gav sig också iväg i sin bil. Och jag har också känt, inte att jag vill ge mig därifrån kanske, men jag har känt att jag mått väldigt dåligt under vissa retreat. Så alla de här metoderna och frigörande andning, inte minst, skulle jag verkligen rekommendera att så här, göra i en trygg miljö. Man kan göra frigörande andning med en terapeut också. Inte den här terapeuten som jag pratade om i en video för ett tag sedan. Men någon mer sund terapeut eller någon kompis kanske som du känner dig trygg med. Där kan man prova att göra frigörande andning. Eller någonting väldigt lite enklare, kanske så här Wim Hofs enklaste YouTube-guidade grejer, väl ganska låg tröskel i sig. Och sen se, för det jag ändrat mig på från förr är att jag inte pressar mig själv på samma sätt som jag gjorde då. Och för gemene man, för de flesta tror inte jag det är så bra helt enkelt. Man vinner inte så mycket på att pressa sig extremt mycket, men till viss del så kan det vara bra. Det var min väg, men det är inget jag vill rekommendera. Vi behöver mycket med andlighet i Sverige, säger Anneli, och nu säger vi det. Ja, processen går inte att forcera. Nej, men precis, det är ju det. Vissa säger, jag kommer ihåg, Ken Wilber brukade säga att meditation får det egentligen inte att komma någonstans, utan det är meditationens funktion är egentligen att bara trötta ut jaget så att Gud kan komma igenom, eller så att sanningen kan komma fram. Så att det är väldigt svårt att forcera. Samtidigt som det finns någonting där också, skulle jag säga. Det finns någonting i att faktiskt anstränga sig. Det var min zen-lärare. Och det är olika praktiker, det finns olika skolor där också. Igen, apropå det här med olika. För vissa så kan det vara rätt att det är det mjuka som gäller. Liksom att bara ta det mjukt, att inte forcera någonting, att inte ta i så mycket, utan vara snäll bara mot sig själv. Och för mig har det varit både och det har gått olika perioder. Ibland har det handlat mer om att vara kärleksfull mot mig själv. Och så är det mycket mer idag jämfört med varför. Medan andra perioder har varit mer att när jag varit på retreat, att jag bara verkligen pressat mig själv. Och jag tror att det på något sätt ändå var min väg då. Men jag tror inte att det ändå att det är det för andra annat än de som de har det för. Det är det. Ja, det finns en längtan, säger Anneli också. Ja, det är igen med olika vägar. Vi har olika vägar som vi går. Vår intuition kan guida oss, men när vi inte har den jättetydligt så får vi gå på det vi har helt enkelt. Och ibland så gör vi saker som vi efterhand ser det där väl kanske lite väl att göra. Men det är samtidigt väldigt många andliga lärare som jag har sett, som hade jag känt det då, och andra som har pressat sig själv väldigt mycket, så det är ju och gjort väldigt mycket praktik generellt. Och det finns en anledning till att de har, ska man säga, uppnått saker också, eller vad vi ska kalla det för någonting. Det finns en korrelation mellan att faktiskt anstränga sig, i alla fall, det behöver inte att man forcerar dem, men i alla fall anstränga sig. Det finns en korrelation mellan att anstränga sig och göra saker, och att det faktiskt händer någonting lite grann, som är typ träning eller någonting annat. Men det är bara viktigt att se att när det handlar om livet självt, så är det ju inte på samma sätt riktigt att vi bara bankar tillräckligt hårt så händer det, utan här handlar det ju om att komma i kontakt med sig själv och finna det naturliga flödet, som är en mycket mer konstnärlig process, skulle jag säga, snarare än att det är att bara att gå på ett gym eller liksom lyfta skrot eller något sånt, utan här är det ju att våga vara sann och massa andra sådana saker, och att mer liknar mer, skulle jag säga, hur en konstnär arbetar, eller någon åt det hållet i alla fall, att det finns någonting väldigt finkänsligt och kärleksfullt i det, som inte nödvändigtvis finns i det här pressa på, så att man har, det finns både och, eller vad ska jag säga. Anneli säger lika viktigt att jorda sig för balansens skull. Ja, jag menar allt det där. Både, vad säger man, både, ja, och det hänger ihop så bra med intuitionen som var ämnet för dagen, att när ska man göra vad? Nu för mig idag så har jag nästan inga idéer längre om vad jag borde göra, eller hur jag borde meditera, eller hur jag borde träna, eller hur jag borde, jag tar in information, jag lär mig, håll min hund på och ropa här. Att jag har, ja, men att jag inte, vad var det jag sa? Jag har inte saker som jag tänkt ut i förväg helt enkelt, utan jag bara gör det som känns sant. Och även om det kan gå emot så här saker som jag kanske tänkte tidigare när jag var yngre. Och det är bara, det är verkligen det som är en skänk verkligen från intuitionen. Och, men det kan också vara svårt att våga lita på det. Våga lita på att det här som går emot kanske vad andra säger att man borde göra. Kanske går emot vad samhällets normer eller något sånt där. Eller vad man själv tänker att man borde göra. Och våga lita på det. Och jag tycker också att det är bra att bara testa det. Alltså man, ett bra sätt med intuition är att man kan testa och se. Blir det bättre när jag följer intuitionen eller blir det sämre? Och så kan man utvärdera. Blir det sämre när man följer intuitionen? Ja, då kanske man ska gå och bara göra det andra sättet man ska göra istället. Men min erfarenhet är att det bästa är att hitta sig själv och gå den vägen. Ja, okej. Okay. Det var det jag hade för idag. Tack så mycket ni som var här idag, och så får vi se om vi får se. Jag kommer nog köra vidare antagligen. Så, tack. Hej på er.